بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. I förra föreläsningen talade vi om slaget av Uhud och vad som hände där. Och idag tänkte vi gå igenom slaget av Al-Ahzab och Al-Hudaybiyah. Surat Al-Ahzab, slaget av Al-Ahzab skedde år 5 hijri. Och Hizb och betyder då grupp på arabiska, och Al-Ahzab blir då grupperna, de sammansvurna grupperna som refererar till folket i Mekka, Quraysh, och de som liksom allierat sig med dem mot muslimerna. Folket i Mekka avsåg att en gång för alla göra slut på islam och muslimer. Så de samlade så många de kunde från folket i Mekka, från stammarna runt Mekka, och till och med judar som blivit utvisade från Medina då de brutit pakten med profeten Muhammed s.a.w. Ville alliera sig med dem. Och de blev otroligt många, de blev nästan 10 000. Cirka 10 000 stycken. Kuffar, vilket är många mer än vad som nämndes i de tidigare slagen. Och här ville de attackera muslimerna i Medina. Allah nämner den här händelsen i surat Al-Ahzab. Jag tror det är surat 34. Där talar han om det här kriget. Och vi nämnde tidigare att Allah nämner surat Al-Badr. I vilken sura? Slaget av Badr. I Al-Anfal. Och surat slaget av Uhud lämnar han i Al-Imran. Och Al-Ahzab, eller Al-Khandaq, som det kallas för. I surat Al-Ahzab. Det kallas också för slaget av Al-Khandaq, vallgraven. Ni kommer förstå varför. Allah säger om den här händelsen i Koranen: Ja ayyuhal ladhina amanu. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Troende, minns Allahs nåd över er då soldaterna kom mot er och vi sände en hård eller en kall vind och soldater som ni inte kunde se, och Allah är allseende. Så icke-muslimerna var 10 000 och muslimerna var 3 000. Och detta slag kallas för Ghazwat al-Khandaq eller al-Ahzab. Och al-Khandaq, som vi sa, betyder vallgrav. För när muslimerna visste att kuffar var på väg dit, så gav Salman al-Farisi ett råd att man skulle gräva en vallgrav för att på så sätt hindra icke-muslimerna från att ta sig in i Medina. Och vad är det då som menas? Ska man göra en vallgrav runt hela stan? Det är ju typ omöjligt. Det är ett projekt som skulle ta flera år. Det behövdes inte. För att Medina är omgivet av lavastenar. Det har varit mycket lava där för flera tusen år sedan. Vulkanutbrott. Och de här lavastenarna är jättevassa. Och de täcker jättestora områden. Så det finns nästan bara två sätt att ta sig in på Medina på den tiden. Då det inte fanns vägar. Och den vägen som var bakåt, där var det så mycket palmträd att det var nästan omöjligt att ta sig in där för en armé på 10 000 soldater med kameler och hästar och vapen och så vidare. Och framifrån var en bit då mellan två berg där man kunde ta sig in. Och det var där man grävde vallgraven. Och det sägs att den blev 5 000 dira. Alltså underarmslängder lång. 5 000 dira. Kanske blir typ 3000 meter eller någonting sånt. Någonting sånt ungefär. Allahu alam. Eller 2500 meter, 3000 meter. Någonting sånt. Så lång blev den. Det tog 6 dagar att gräva den. Och den var 9 dira bred. 9 armlängder bred. Och cirka 10 armlängder djup. Och det här var någonting som araberna aldrig hade använt tidigare, vallgravar, när de krigade. Så det här var någonting som de fick lära sig från Salman al-Farisi, som tagit med sig denna krigskonst från Persien. Vilket också bevisar att folk från andra ställen kan ta med sig många nyttor som man kan lära sig saker och ting av. Andra kulturer och traditioner och så vidare. Och det var ingen lätt grej att gräva den här vallgraven. Det var väldigt, väldigt svårt. Muslimerna hade haft ett år av torka. Det rådde hungersnöd i Medina. Det var det första. Det andra var att det var på vintern. Det var iskallt. Och det här kanske låter konstigt att det var iskallt i Medina. Men Medina är jättekallt på vintern. Speciellt på nätterna. Under några månader eller några veckor så är det iskallt. Och det är en annan slags kyla än den i Sverige. Det är en torr kyla som sätter sig i benmärgen. Så det var både hungersnöd och stark kyla. De hade ingen mat nästan att äta. Men det skedde några mirakel där. En sahabi som heter Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu gick hem och slaktade en get och tillagade lite mat. Hans fru gjorde det. Och de tog den här maten till profeten alaihissalatu wassalam. Och han kallade alla muslimer att äta från den här maten. 3000 människor äta från en get. Och något kilo, något bröd liknande skulle de äta. Väldigt lite. Men profeten alaihissalatu wassalam gjorde dua att Allah skulle välsigna den här maten. Och alla åt sig mätta av maten. Och det blev mycket över som sen gavs tillbaka till Jabirs familj och de gav till sina grannar och så vidare. Det är också ett av de här stora miraklerna som skedde profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att mat för kanske 10-20 personer räckte för 3000 personer. När de grävde al-Khandaq så brukade de också sjunga någon slags poesi tillsammans för att fördriva tiden och kanske liksom få upp arbetsviljan. Och det var väldigt fin poesi. Då sahaba radiyallahu anhum brukade säga: Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la salaina. Allah, om det inte vore för dig så skulle vi inte vara vägledda. Inte heller skulle vi betala zakat eller vi skulle inte be. Och så sa de: fa anzilna sakinata alaina wa thabbit al-aqdam in laqina. Så sänd ner frid över oss och fäst våra fötter då vi möter våran fiende. Innal uli qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Att dessa människor har gett sig på oss, alltså kuffar. Och om de vill pröva oss i vår religion så vägrar vi alltså att följa dem i det som de vill. Och profeten alaihissalam brukade också upprepa andra poesiverser. Då han sa: Allahumma inna la khaira illa khaira al-akhira. Fabarik fil ansara wal muhajira. Och Allah, det finns inget gott förutom det goda från nästa liv. Så välsigna al-ansar wal muhajira. Muslimerna från Medina och de som utvandrat från Mekka. Och det är mycket fina ord. Allah, och Allah, det finns inget gott förutom det goda från nästa liv. Vilket betyder att allt i det här livet är egentligen inte alltså någonting att hurra för, att springa efter. Utan det riktigt goda är det som finns i nästa liv. Allahumma la khaira illa khaira al-akhira. Och som profeten alaihissalatu wassalam brukade säga, att liknelsen av det här livet med nästa är som att man skulle doppa sitt finger i havet och se hur mycket som stannar kvar på fingret. Det är det här livet. Och nästa liv, det är havet. Så det här livet är ingenting. Dunja är ingenting jämfört med nästa liv. Den minsta mannen i paradiset får som 10 stycken jordar. Eller 50 kungadömen i en annan hadith. Den minsta, den lägsta nivån i paradiset som 10 stycken jordar. Eller 50 kungadömen. Och han får önska sig vad han vill. Och allting är för evigt. Så varför ska man springa efter det här livet för? Och sahaba brukade också säga dessa poesiverser نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. Att det är vi som har gett en ed, lojalitetsed till Mohammed, och på detta, alltså islam, ska vi vara i all evighet. Och när sahaba hade svårt med att förstöra stenblock och vidare, de hjälpte sig åt att gräva vallgraven, men det fanns ju stenblock självklart, väldigt stora, nedgrävda, och de inte klarade av dem, så brukade de ropa på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som fått otroligt mycket styrka, som hoppade ner och slog sönder stenen, fast ingen annan klarade av det. Samtidigt som han var så hungrig att han hade knutit fast en sten runt magen för att inte känna av hungern, för att magen typ började gå inåt, så knöt han fast en sten vid magen för att klara av att fortsätta arbeta. Och ändå så klarar han av att göra såna här otroligt svåra uppgifter. Saker som man idag behöver maskiner till. Så sönder dessa stenblock. Och en gång när han slog sönder ett stenblock, så slog han på det 3 gånger. Och varje gång han slog, så sa han en sak. Den första slaget så sa han: Allahu Akbar. U'tina mafatihu sham. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-hamra al-sa'a. Han sa: Allahu Akbar, vi har fått nycklarna till Sham, till området kring Palestina och Syrien. Alltså att vi kommer att erövra denna plats. Och jag ser dess röda slott framför mig nu. Alltså Allah visade honom hur de kommer att erövra och de rikedomar som de kommer att få därifrån. Och sen slog han en tillgång. Han sa: Allahu Akbar, jag har fått nycklarna till Färis, till Persien. Wallahi, jag kan se de vita slotten i El-Madain framför mig. Och så slog han en tredje gång. Och så sa han: Allahu Akbar, jag har fått nycklarna till Sham, eller till Yemen. Och det är som att jag kan se dörrarna till Sana'a framför mig just nu. Och den här hadithen är autentisk, inshallah. Ibland, som vi sa, det var ju otrolig hunger. Det gick en period på 3 dagar då de inte hade någonting att äta alls. Det kanske var då han knöt fast den här stenen runt magen. Så kofar, när de kom fram dit, till vallgraven, så blev de väldigt förvånade. För det här var någonting de inte kände till. Och muslimerna hade tagit skydd bakom. Och när kofar närmade sig vallgraven och på något sätt försökte ta sig över, så sköt de dem i pilar. Så de var tvungna att backa. Och kofar slog läger ganska nära den här vallgraven och stannade ungefär 25 dagar där. Och försökte på något sätt att erövra muslimerna och kriga mot dem. Men det gick inte så bra. Och till slut skickade Allah en väldigt hård vind, en iskall vind, som en storm, som förde bort mushrikins tält, släckte deras eldar och täckte typ allt de hade med sig, blev täckt och försvann i sanden. Så kofar var tvungna att ge sig tillbaka till Mekka. En annan sak som skedde här var att judarna, Bani Qurayza, i en annan del av Medina, svek den pakten de hade med muslimerna. Vilket inte är någonting ovanligt. Att judar sviker de pakter och de löften de har med människor. Som alla säger i Koranen i surat al-Baqarah: Awa kulla ma'ahadu ahden nabaduhu. Att varje gång de har avgett ett löfte eller en pakt, så sviker de det. De bryter alltid sina avtal. Och det är bara att kolla på Palestina idag. Hur många avtal har inte palestinierna fått? Osloavtalet 62, hit och dit, bosättningar ska inte finnas. De bryr sig inte. De bryter alla avtal. Så de hade också, dessa människor hade också vänt sig emot profeten alaihissalatu wassalam och hans följeslagare. Vilket inte gjorde saken lättare. Men alhamdulillah, Allah ta'ala, som vi sa här, sände ner sina soldater, alltså änglarna, och han sände ner den här iskalla vinden som förde dem bort från Medina. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah säger här att han lät de otroende avtåga, rasande över att inte ha uppnått den framgång som de kom för. Allah besparade de troende från strid. Så här lät alla dem gå tillbaka, rasande, över att inte ha uppnått det de kom för. Och Allah besparade de troende att strida. Och sen så hände någonting. Efter denna förlust för kuffar så vände sig saker och ting. Efter det att muslimerna ständigt blivit attackerade, så var det nu de som skulle börja attackera. Det var de som fick styrkan efter detta, det här slaget. Som profeten sa, alaihissalam, "Al-an naghzuhum wa la yaghzuna." Nu är det vi som kommer att ge oss efter dem och inte de som kommer att komma mot oss. Och efter att de här människorna begav sig tillbaka till Mekka, så skedde ett annat slag mot Bani Qurayza, de här judarna som svikit avtalet. Och ja, de förlorade, kan man säga. Männen där blev avrättade och kvinnorna och barnen blev slavar, och deras egendom föll i muslimernas händer. Och det var kanske bra att känna till, det var någon på tv, någon sån här debattör eller någon icke-muslim, som skulle använda det här som bevis på att muslimer är grymma. De attackerade en by utan anledning och dödade folk och så vidare, från judarna då. Men det var inte utan anledning. Vare sig det här eller Khaybar, som skedde senare. Det var alla folk som stred mot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, försökte döda honom, och sahaba allierade sig med icke-muslimerna mot muslimerna. Så det var folk som var i krig mot islam och profeten sallallahu alaihi wasallam. Så de fick precis vad de förtjänade. Så det här var slaget av Al-Ahzab eller Al-Khandaq, som det kallas för. Året därpå skedde Al-Hudaybiyya, Sul Al-Hudaybiyya, vilket är det fredsavtal som skulle skrivas med icke-muslimerna i Mekka. Al-Hudaybiyya är ett ställe som ligger 22 kilometer utanför Mekka. Och denna händelse fick då namnet efter som att den här pakten skrevs på det här stället. Det här var då ett år efter Al-Ahzab. I månaden Adil-Qaida, från det sjätte året, så begav sig profeten sallallahu alaihi wasallam ut och hade med sig 1400 muslimer. Och de hade som avsikt att göra umra i Mekka. De gick inte alltså ut med avsikt för att kriga, utan de gick ut med avsikt för att göra umra, den mindre pilgrimsfärden i Mekka. Och när sahaba och profeten alaihissalatu wassalam, som alla var klädda i pilgrimskläder, kom till Hudaybiyya, så hade då kuffar kommit ut för att visa att ni inte är välkomna. Ni får inte komma in i Mekka. Ni får inte utföra någon umra. Så profeten alaihissalatu wassalam skickade Uthman ibn Affan till Mekka för att försöka komma överens om någonting. Och Uthman stannade kvar ganska länge i Mekka, tills det att ryktet kom att han hade blivit dödad. Men det stämde inte, för Uthman kom tillbaka senare och hade inte alls blivit dödad. Och folket i Mekka skickade en man som heter Suhail ibn Amr till profeten alaihi salatu wasalam. Först skickade de två andra, men det gick inte så bra. Och sen skickade de Suhail ibn Amr. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, eller han visste, i och med att Uthman kom tillbaka och att de skickade Suhail, att de var beredda att skriva ett fredsavtal med muslimerna. Och de skrev ett fredsavtal som är känt som avtalet av Al-Hudaybiyya. Och i det här avtalet så kom han fram till många saker. För det första så sa de då att man skulle skriva ett brev. Och då så sa profeten alaihissalam, skriv bismillahirrahmanirrahim. Och då så sa mannen från Mekka, arrahmanirrahim känner vi inte till. Vi känner bara till Allah. Så skriv som vi brukade skriva, bismillah allahumma. Skriv bara så. Och profeten sallam, han gick med på det. Och sen så sa profeten alaihissalam, skriv från, det här är vad Muhammad Rasulullah har kommit fram till. Och då så sa Suhail, wallah, om vi visste att du var Rasulullah så skulle vi inte strida mot det. Det finns plats här inne. Och vi skulle inte hindra dig från att komma in i Mekka. Skriv istället Muhammed, son till Abdallah. Och då så sa profeten alaihissalam, wallahi, jag är Allahs sändebud, även om ni förnekar det. Skriv Muhammed, son till Abdallah. Och Ali och andra sahaba blev också, de tyckte, hur kan du gå med på det här? Hur kan du kompromissa på det här? Men i alla fall, det han skrev var sant. Han är Muhammed, son till Abdallah. Så det här använder vissa av de lärda som bevis på att ibland kan man kompromissa. Men inte kompromissa till någonting haram. Att skriva bismillah rahman rahim är inte wajib. Men skriver bismillah i Allahs namn, det räcker. Så ibland kan man kompromissa. Men aldrig kompromissa i en sån betydelse att man ger upp någonting som är obligatoriskt. Eller man gör någonting som är haram. Som vissa förstår det idag. Att muslimerna måste kompromissa mer. De måste ta lättare på religionen. Vi måste ha en euro-islam. Islam 2000. Europa-islam. Som passar. Som ska reformeras. Sånt här är batil. Det här finns inte. Utan vi håller oss till den gamla islam. Den som Allah har sänt ner. Det är den enda korrekta islam som vi ska följa. Och sen så bad profeten sallam om att få gå och fullborda sin umra tillsammans med sahaba. Men han nekade. Han sa nej, inte i år. Ni får komma tillbaka nästa år. Utan vapen. Det här var en del av avtalet. Andra saker som de kom överens om, det var att kriget mellan dem skulle avta. De skulle ha ett fredsavtal i 10 år framöver. Ingen skulle attackera den andra. Den andra punkten var att muslimerna skulle skicka tillbaka varenda muslim som kom till Medina från Mekka. Skulle de skicka tillbaka till Mekka, till Kuffar. Och den tredje punkten, motsatsen. Att varje människa som flydde från Medina till Mekka skulle de låta vara. Han skulle få vara i Mekka. Och den fjärde punkten, att de som ville från de arabiska stammarna fick alliera sig med muslimerna, och de som ville fick alliera sig med mushrikin i Mekka. Så en stam som heter Khuza'a anslöt sig med muslimerna, och Bani Bakr anslöt sig med Quraysh. Och det femte villkoret, att muslimerna skulle gå tillbaka till Medina och komma tillbaka och fullborda sin umra året efter. Och att de, när de kom tillbaka, skulle komma tillbaka utan vapen. Utan de fick ändå ha med sig sina svärd som skulle vara i deras skydd då. Och att när de väl kom för att göra umra så skulle folket av Mekka, Quraysh, få tid att gå ut från Mekka så att de inte skulle behöva vara där samtidigt. Och att muslimerna fick stanna mer än 3 dagar. Det här var några av de villkor som man kom fram till. Så man kom fram till många saker här. Många muslimerna, som Umar radiallahu anhu och andra, kunde inte förstå hur i hela världen kan vi som har rätt gå med på ett sånt här villkor. Och det var väldigt, väldigt starka ord som användes. Umar radiallahu anhu blev väldigt arg över det här avtalet och trodde att profeten sallam skulle ta tillbaka vad de hade kommit överens om. Och han sa till profeten alaihissalam, alasta nabiyullahi haqqa, är du inte Allahs sanna profet? Han sa, bela. Och så sa han qultu alasna ala alhaq wa wa'duna wa wa'duna ala albatil wa aduuna ala albatil. Han sa, är inte vi på sanningen och våra fiender på någonting fel? Han sa jo. Så han sa, hur kan vi typ gå med på det här avtalet? Och då så sa profeten alaihissalam, jag är Allahs sändebud och jag kommer inte att vara olydig mot honom och han kommer att ge mig seger. Och då så sa Omar, men vad då? Sa du inte att vi skulle komma hit för att göra umra? Och då så sa profeten alaihissalam, jag sa att vi skulle komma hit och göra umra, men jag sa inte att det var i år. Eller sa jag att det var i år? Då sa Omar, nej, du sa inte att det var i år. Så sa profeten, så sa han, du kommer att komma. Och du kommer att göra tawaf. Gå runt Allahs hus. Den här dagen kommer. Och det sägs att Omar, han var så upprörd att han gick till Abu Bakr och sa samma sak till Abu Bakr. Men Abu Bakr radiallahu anhu, han sa, håll fast vid det profeten har sagt, sallallahu alaihi wasallam. För jag vittnar om att han är Allahs sändebud. Och Omar, han sa också, jag vittnar också om att han är Allahs sändebud. Och Omar radiallahu anhu, han gjorde ijtihad. Alltså han kanske inte visste att det här, han tänkte att det kanske fanns chans att ändra på det här avtalet och så vidare. Och därför han blev lite förvånad över de här villkoren. Men han sa att han sa om sig själv, jag fortsatte att fasta, betala zakat och fria slavar i hopp, alltså som soning och i hopp om att jag skulle bli förlåten för de här orden jag sa till profeten sallallahu alaihi wasallam. Alltså resten av livet för de här orden. Så gav han sadaqa och friade slavar och fastade i hopp om att det skulle sona för de här orden. Så det han ville var att veta, han förstod inte visheten bakom det hela. Hur kan någon som blir muslim i Mekka skickas tillbaka till Mekka där han kommer torteras från Medina? Och hur kan någon som lämnar islam i Medina få fristad i Mekka? Att vi inte bryr oss. Hur kan det ske på det här sättet? Så vad som hände här var att avtalet skrevs. Och på plats så kom det en man som hette Abu Jandal som var muslim i Mekka och ville ansluta sig till muslimerna. Och då så sa de i Mekka, nej, vi har ett avtal. Och profeten sa, Salman sa, låt han vara ett undantag. Och sa nej. Och han fördes bort med kuffar. Och profeten alaihissalam uppmuntrade honom och sa, ha tålamod, för det goda slutet kommer vara för oss. Folk blev förvånade liksom, hur det var så hårt liksom. Men det finns en mycket viktig punkt här som vi ska ta upp. Och det var att sahaba senare, de brukade säga att kritisera eller klandra intellektet om det går emot alltså sharian. För när det här hände, de tänkte, vad är det här för avtal? Det har gett muslimerna, gjort dem förnedrade. Men när de begav sig tillbaka till Mekka, till Medina, då sände Allah ner surat al-fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Att vi har gett dig en klar seger. Och det här var segern. Det här var början till seger. Att muslimerna skulle erövra Mekka och resten av arabiska halvön. Och när den här suran sändes ner så blev profeten sallallahu alaihi wasallam mycket glad. Och han sa att den här suran har sänds ner till mig som är mer kär till mig än allting som solen har rest sig över. Surat al-Fath. Och Anas ibn Malik, han sa inna fatahna laka fathan mubina. Han sa al-Hudaybiyah. Det var det här avtalet som var den stora segern för muslimerna. Så sahab, de blev förvånade och sa, är det här en seger? Så han sa ja. Att det är en seger som vi har fått från detta. Och på vilket sätt? Jo, att under den här tiden när avtalet skrevs så begav sig muslimerna tillbaka till Medina. Och där skedde många saker. Profeten sallallahu alaihi wasallam erövrade Al-Khaybar som var nära Medina, ett område där det finns mycket palmträd där vissa judar bodde. Och att profeten sallallahu fick mycket tid på sig att sprida islam. Och hur många var muslimerna som begav sig till Mekka? Hur många sa vi att de var? 1400. Året efter när de skulle gå dit på Amra igen, då var de 10 000. Så de hade de här året på sig att göra da'wa. Och de fick mycket respekt bland folket som fortfarande inte hade accepterat islam i och med det här avtalet. Och varför? För att kuffar, det var antingen så skulle de skulle tjäna på det hur som helst. Om de gick in i Mekka och gjorde Amra, då skulle araberna runt omkring säga att de har fått hög status. De har klarat av att göra Amra. För folket i Mekka brukade säga att de respekterar inte helgedomen. De respekterar inte det heliga huset i Mekka, moskén, muslimerna. De vill förnedra, de vill typ förstöra och så vidare. Det var riktigt de spred. Men här bevisades motsatsen. Att de kom för att göra Amra. Och vem var det här som framstod som en person som inte vill att folk ska ära Allahs hus? Det var kuffar. För de hindrade muslimerna från att ta sig dit och göra Amra. De som hindrade folk från Allahs heliga moské. Så de framstod i folks ögon som ett folk som inte vill att Allah ska ära hans, att folk ska ära hans hus. Så hur som helst så gick det bra för muslimerna. Och att de muslimer som ville fly från Mekka till Medina, det första som skedde var att en man som heter Abu Basir och Abu Jandal och så vidare, Abu Basir i alla fall, skulle tas till Mekka av kuffar. För han hade flytt från Mekka till muslimerna. Men på vägen till Mekka så dödade han de här personerna som skulle ta honom dit och flydde till kusten och slog läger där. Så alla som blev muslimer åkte till honom och slog läger vid kusten. Vilket inte heller går emot avtalet. Så, och inte bara det. De tog också chansen att förstöra för Quraysh-karavaner som kom från Sham till Mekka. Genom att ta deras pengar och så vidare. För det var ju som sagt, de var inte inräknade i det här avtalet. Så Quraysh blev väldigt, väldigt otåliga. Och till slut så bröt de avtalet efter 7 månader. Då bröt Quraysh själva avtalet. Och efter det så, det kommer vi ta nästa vecka, den här stora al-fath, den stora segern. Men det var lite saker vi tänkte nämna som också hände under den här händelsen. Al-Hudaybiyah. Det var en man, den första som begav sig ut för att föra samtal med muslimerna från Mekka. Som heter Arwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. När han kom tillbaka till Mekka så sa han: mitt folk, vid Allah, jag har besökt konungar. Jag har besökt konungarna av Persien och Kisra av Europa, Najashi i Afrika. Wallahi, jag har aldrig sett någon konung som äras av sitt folk så som profetens sahaba ärar honom. Jag har aldrig sett någon som ärar honom, sin kung på det sättet som hans sahaba ärar honom. Mycket fin berättelse i Bukhari. Och det är bevis på att man ska ära profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Det skedde också många mirakel under den här resan. En sahabi som heter Salama ibn al-Aqwa, han sa: när vi var på väg tillbaka till Medina då, så blev vi väldigt, väldigt hungriga. Så profeten s.a.w. beordrade oss att samla den lilla maten vi hade kvar. Och allt det här samlades på ett slags en skinnbit. Och profeten s.a.w. gjorde dua. Otroligt lite mat var det. Han gjorde dua och alla 14 000 åt sig mätta. Eller alla 1400, de här 1400, åt sig mätta. Och sen så sa profeten s.a.w. finns det något vatten för att göra wudu? Och då kom en man med en liten skål som innehöll några droppar vatten. Och då så kallade profeten s.a.w. folk att komma att göra wudu från vattnet. Och han sa det är ett välsignat vatten. Och alla gjorde wudu från det här vattnet. Och fyllde sina bägare med vatten och så vidare. Få några droppar med vatten. Och det här är också, det har nämnts i flera hadither. Att det här hände flera gånger. Att profeten s.a.w. gjorde dua till Allah och en liten mängd vatten, en halv liter eller en liter, blev som tusentals liter vatten som bara forsade. Och jag sa det så att han ibland stoppade in fingrarna i den här skålen eller krukan och vatten forsade från mellan hans fingrar. Och alla sahaba gjorde wudu, de drack och fyllde sina skålar och så vidare. Och de lärda säger att en fin sak här vi har nämnt tidigare, att alla profeter fick mirakel, eller hur? Ja? Musa alaihissalam, Isa, alla fick mirakel. Och de säger att vilket mirakel, eller vilket mirakel som någon än har fått, så har profeten sallallahu fått ett liknande som är större. Och de säger till exempel, profeten Musa alaihissalam, ett av hans mirakel, när folket var törstiga, det var att han slog med käppen i berget. Och det forsade 12 källor. Det kom 12 källor till alla de här stammarna från Bani Israel. Det är ett mirakel, eller? Men vilket är större? Att du behöver forsa vatten från ett berg än att du behöver forsa vatten från någons fingrar. Vilket mirakel är större? Ja? Fingrarna. Berg, det finns vatten under bergen ibland. Men under, från fingrarna, det är omöjligt. Och det här bevittnas av alla dessa sahaba. 1400 sahaba. Och som vi sa, det skedde flera gånger. Det här miraklet, det här med mat och vatten och så vidare. Och vi tänkte avsluta med just den här viktiga punkten. Som är att avtalet skrevs. Vilket bevisar att det är tillåtet att skriva fredsavtal med kuffar, med icke-muslimer. Vissa okunniga muslimer, det enda de tänker på och det enda de ser framför sig, det är jihad. Naam, i islam finns det jihad. Men det är inte haram att skriva fredsavtal. Profeten sallam, han skrev ett fredsavtal med folket i Mekka. Han var den bästa av skapelsen. Och folket i Mekka var otroligt onda. De visste att han var profet. De försökte döda honom och förfölja honom. Och han skrev ändå ett avtal med dem. Vilket bevisar att det är tillåtet för den muslimska ledaren, om han ser en nödvändighet i det, att skriva ett tillfälligt fredsavtal. Ett villkor är att det får inte vara alltså för evigt. Det får inte stå att vi ska aldrig kriga mot er. För då har man typ upphävt jihad. Jihad ska finnas. Man ska strida för sanningen. Man ska ta bort orättvisa på jorden. Och endast Allah ska dyrkas. Men om muslimerna är svaga och inte klarar av att kriga, så är det tillåtet att göra ett fredsavtal. Till och med med judarna. Till och med judarna. Profeten Hassan hade avtal med judarna. Och Quraysh hade han också avtal med. Och där finns det ett fel som folk gör idag. De säger, åh Allah, förbanna de som gör avtal med judarna. Vissa arabiska stater har gjort avtal med judarna. Om det är rätt eller fel, Allah har det. Men principen i sig själv är att det är tillåtet. Om man är svag, om man inte klarar av att kriga. För att profeten Hassan har gjort det. Så det är ingenting haram, det tar inte människan ut ur islam. Men sen om det var rätt eller inte, Allah har alam. Det är upp till ledaren. Han får stå för det. Okej? Okay. Och generellt så ska ju muslimerna befria Palestina och ta igen det. Men inshallah, den tiden kommer. Det här är en sak som bevisas här. Att det är tillåtet att göra avtal med kuffar. Och den viktigaste saken här var just det här med att Allah Ta'ala var den som beordrade med detta. Han beordrade profeten med detta, alaihi salatu wasalam, med det här avtalet.